Nu följer del 8 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Men först en liten resumé om vad som hände i förra avsnittet. Ortopeden hjälpte pappa Fritjof med diskbrocket. Retstickan, tillika brorsan, Bertil, skred till verket, vars slutresultat blev Rolands boxarnäsa. Signaler om Rolands tekniktalang började märkas. Hos företaget Atlas fick han lära sig allt om maskiner och hur man skulle tolka konstruktionsritningar. Dessutom hjälpte han till med marknadsföringen av de så kallade kuverten indirekt genom att förevisa sina uppfinningar, ballong med knopp och kodispällan. Han kom också att besöka brädgården där han fick spillvirke, vilket hjälpte till i hemmet, men också till en senare uppfinning. Uppläsare är Sven Lionell.
Varje vecka fanns en ljuspunkt. Det var matinébion på söndagarna. 35 öre. Bröderna gick aldrig tillsammans på bio. Bertil, han gick ju med sina jämnåriga. Det var Atlasbion, Athena, Luna eller Silbio. Silbio? Vad var det? Jo, den låg vid Norrtullsgatan i närheten av Odenplan. Vad den hette kan jag inte minnas. Den kallades för Silbio därför att där satt man som packade sillar. Det var inga separata sittplatser utan man satt på långbänkar. När bänken var full och det kom in fler tog vaktmästaren resolut tag i den yttersta platsen och tryckte ihop hela raden så att en ytterplats till blev ledig. På så vis uppstod en viss automation. När ungarna på bänken såg att det var dags för tryckning flyttade de självmant ihop för att slippa dominoeffekten. Visserligen uppstod en viss fysisk spänning på grund av det trängda läget, men sillsyndromet upplöstes när Fatty, Buster Keaton, Harold Lloyd, Chaplin och de andra idolerna flimrade fram på duken. Matinéerna var ju ofta på söndagarna, men ofta på lördagskvällen gick hela familjen på bio. Det var på Atlas bio. 1 krona och 10 öre för vuxna, 35 öre för barn. Atlasbion hade ofta filmer som gick i många avsnitt. Fortsättning nästa vecka kunde det stå. Det var Greven av Monte Cristo, De tre musketörerna med flera långkörare. Fritjof var nu frisk i sina ben och fick överlåta affären till en annan handikappad. Han blev tapetserare igen. Men inte med egen verkstad. Han fick så att säga kondition hos Konrad Ålberg, möbelaffär på Bryggagatan. Nu blev det lite mer ordning på inkomsterna. Bjudcigarrerna i affären och försäljningen av litteratur till nettopriser och snus till gubbarna på ålderdomshemmet hade knappast gett något netto. Troligtvis var det Sipas försäljning av småkuvert den enda försäljning som höll affären på fötter. Atletföreningen övertog kulor och kulstänger. Litteraturen såldes under inköpspris. Den nya ägaren vill inte sälja sån litteratur. Men man kan säga att affären var väl inrökt vid överlåtelsen. Försäljningen av de små kuverten flyttade Roland till en okänd marknad. Men det var i alla fall han som till stor del hade skapat marknaden för dem med hjälp av ballonger och bällor. Också Sipas dörrknackning förstås. Nu när Sipa slapp stå i affären och Fritjof ordnad inkomst bestämde han att Sipa och barnen under sommarlovet skulle tillbringas livet på landet. Så långt bort som möjligt, ända till Tumba. Det var långt dit. Först till centralen, sen tåget, flera tunnlar. Allt var nytt för bröderna. Sedan nästan en timmes promenad till Skäcklinge hos Andersson. Det var riktiga landet på den tiden. I Tumba, där flera somrar tillbringades, var bröderna sams. Bertil hade inga kontroverser med pappa, så han hade ingen anledning att avreja sig på brorsan. Och så var det en annan sak. Bröderna var mycket intresserade av att mäta. Men det var inte särskilt roligt för Roland. Bertil kunde nämligen inte trä på mask. Och han kunde inte haka av fisken från kroken. Eftersom det fanns mycket fisk hade Roland jämnt jobb med att sköta dessa verksamheter. Bertil tyckte väl också att han måste hålla sams med brorsan. Hur skulle det annars gå med monteringen av mask och demontering av fisk? Och fisk hade de med sig hem. Fina och Andreas, alltså värdparet, hade 6 katter. Men en stor del av fisken konsumerades faktiskt av människor. En del skolkamrater var på kollo, men en del fick stanna kvar i stan. Det arrangerades utflykter för dem, ofta med någon Vaxholmsbåt, där de utförskaffades med mjölk och bullar så det skulle räcka för hela resan. Innan båten nått fjäderholmarna fanns inte en brödspula eller en mjölkdroppe kvar. Efter Tumbavistelsen som pågick några somrar var Roland på kollo en sommar. Det var tyska kolonin på Nämndö. Familjen tillhörde nämligen tyska församlingen sedan några generationer tillbaks. Fritjofs förfäder var tyskar. Kolonin på Nämndö var rena abborriket för Roland. Oj, 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 vilka abborrar. De stod alldeles in till bryggan så man kunde se dem när man låg på mage. Bara en meter rakt ner. Inget flöte behövdes, men han såg när de slukade dagmasken och kände. Tänk att få mäta utan att serva Bertil hela tiden. Roland var nu 12 år och kissade fortfarande i sängen den första veckan. Men sen, finito kisso, det var som att vinna på lotteri. Abborrarna fick personalen äta, men Roland flodde, rensade och filerade dem. Stora bumlingar på kilot. Han fick också äta dem, men de andra ville inte ha. De var rädda för ben, som alla unga är när det gäller fisk. En bonde som bodde i närheten lärde Roland hur man tar dagmask på elektrisk väg. Vilket är förbjudet, det är, och nu preskriberat. Det finns ingen bruksanvisning heller. Det fanns en trevlig kompis vid nedvägen till bryggan. En dag när Roland iklädd metrev och burk med feta dagmaskar var på väg ner mot himmelriket satt en stor padda i ett hål under en stubbe. Roland la en jättestor dagmask framför nosen och slurp åkte den in ungefär som man suger i sig spaghetti. 4 till 5 maskar åkte samma väg. På hemvägen med dagens fångst satt paddan i hålet igen och fick smaka de som var kvar i maskburken. Dagen därpå syntes inte paddan till. Några slag med en trägren mot stubben och så kom den kravlande. Detta pågick dag efter dag. Ibland satt paddan synlig i hålet, ibland kom den fram när Roland signalerade på stubben. En annan kompis, som också var tjock, var kokerskan. Hon visade med sin egen kroppshydda att hon lagade god mat. När Roland lämnade abborrfiléerna i köket hade hon alltid en godbit åt honom. Annars var det faktiskt många maträtter som inte var särskilt aptitretande. Det var gröt varje dag, lungmos och pölsa. Killen var ju bortskämd på grund av Sipas underbara matlagning. Ateisten Roland klarade sig från bordsbön. Fröken Rodak fick höra av honom att han var jude och därmed förhindrad att delta i den dagliga förekommande psalmsången. När han kom hem från Kollo beslutades att antikissläkarna skulle uppsökas. Det hade bara gått några dagar under Bertis psykning, så var det dags för mamma Sipa att tvätta lakan igen. Tidigare vid flera tillfällen hade det diskuterats om någon läkare skulle uppsökas. Faktiskt hade det fått bero på grund av ekonomiska skäl. Nu började en rundgång bland specialister av olika slag. Massage, elektrisk behandling, medicinering och homeopatpiller. Alla dessa behandlingar gav negativt resultat. Fritjof började ana att felet inte var fysiskt utan hade en psykisk bakgrund. Den hade uppstått under luddebehandlingen i skolan. En läkare som blivit mycket omtalad för sina goda resultat efter hypnosbehandling i samband med psykoses, Paul Bjerre, konsulterades. Efter andra besöket gav den hypnotiska behandlingen resultat. Roland var då 11 år då Bertil måste sluta kalla honom för pissoxe. Hur många gånger hade mamma Sipa fått tvätta lakan innan dess? Åh, vilken underbar känsla att ligga och sova utan den stela vaxduken och vakna torr. Ett sommarlov stannar Roland kvar i Stockholm, för då var det lax att lära sig simma vid Jörkes, som låg vid järnvägsbron mellan Tegelbacken och Riddarholmen. Den kallades också för Strömbadet. Där lärde sig praktiskt taget alla Stockholms ungar att simma. Lärare var Arne Borg och Lundberg. Det var ganska hårda tag i simskolan. Efter torrsim på land blev man helt enkelt knuffad ner i det grunda bassängen. Ett par längder där så var det dags för den djupa. Arne Borg gick bredvid med en lång käpp försedd med en ögla i ändan, så han kunde haka upp ungarna om han tyckte att de sjönk för många gånger. När man blev lite duktigare användes redskapet i fråga att trycka ner den simmande under ytan en stund för att man skulle lära sig att få lite vattenvan. Kallsuparna man fick då var ganska mustiga. Tidigare hade alla torrdoss i Stockholm. Men sedan några år tillbaka hade vattenklosetter börjat användas. Troligen först ut efter Norr-Mälarstrand där de fina bodde. Men vattnet i Riddarfjärden där badet låg blev inte så fint. Orenade simmade de fina bajskorvarna och kondomerna ut från kajerna för vidare befordran genom Strömbadet ut i Saltsjön. Efter en doppning fick man vara glad om man inte hade en bajskorv eller en kondong på huvudet när man kom upp till ytan. Det syntes tydligt vad avloppet gick ut vid Norr-Mälarstrand och Tegelbacken. Där stod Roland bland andra smågrabbar och metade. Tusentals mört stod i vattnet och bara gapade. Den fisken var ingen idé att ta hem. Den kastades ut till måsarna som hela tiden skrikande kretsade kring de mätande. Några grabbar, fast inte Roland, band ihop två mörtar med ett snöre och kastade ut dem till måsarna. Två måsar slukade varsin mört. Det var många måsar som flög parvis när det fiskafänget hade varit gott. Roland funderade dagligen över hur han skulle kunna få ihop pengar till cykel. Ballongpengarna hade gått till dubbelkola och kodispellans netto räckte inte till någon hoj. Egentligen skulle han haft provision, eller rättare sagt royalty, på preventivmedelsförsäljningen som verkligen hade tagit fart efter den PR som åstadkommits medels ballonger och bällan. Uppfinnare brukar ju få royalty. Han var nog avundsjuk på grabbarna som cyklade till skolan. Mest var det grabbar från Birkastan som hade hojar. De hade ju längsta vägen till plugget. Men då kom uppfinning nummer tre. Snurran, som gav ett ordentligt netto. Ballongförsäljarna, ofta senare, hade många saker i sin maglåda som var begärliga för alla ungar. Bland andra begärliga grejer fanns det snurror. Vid ett besök på Skansen hade Roland på Djurgårdslätten fått köpa en snurra av en ballonggubbe. Den var fyruddig och satt fast på en trepinne med en knappnål. Roland var inte riktigt nöjd med den konstruktionen. Man måste hålla snurran rakt framåt när man sprang, eller om man ville att vinden skulle sätta fart på den. Dessutom var pinnen klumpig. Kanske kunde han göra en bättre själv. Kanske några som var bättre och kanske kunna sälja dem i Vasaparken där det fanns hundratals med ungar. Glanspapper fanns i tobaksaffären. Roland fick specialpris. Fyra ark i olika färger. Klippa till kvadrater cirka 15 gånger 15 cm. Klippa från hörnet in mot centrum. Vika in varannan flik. Knappnål därigenom sen. Och så den där smala rundstaven som han hade samlat i en hög i brädgårdens spillhög. Ett bra skaft. Sen en flaska med bets att ställa ner pinnarna i så de fick en vacker färg. Snurran fäste sedan med sin nål inte längs med pinnen utan rakt igenom. På så vis kunde man hålla snurran ovanför huvudet när man sprang istället för framför magen. Man kunde också sticka ner skaftet i sandlådan och där stod den och snurrade hela tiden. Det krånglade till sig lite. När snurran placerades på detta vis skulle den gärna haka upp sig mot pinnen. En struntsak att fixa om man hade ögonen med sig. På Buttricks fanns nämligen glaspärlor. Påsar med olikfärgade glaspärlor som småflickorna gjorde halsband av. En pärla framför snurrade på nålen, en bakom. Roland var ganska omedveten om att han hade löst ett friktionsproblem. Men det hade han gjort. Låter det krångligt? Det gör alla beskrivningar över geniala uppfinningar. Produktion. Det blev 10 snurror i olika färgkombinationer. Ned till Vasaparken. Ballonggubbarna tog en tralling. Roland bestämde sig för att ta en blade. Vid gungorna och sandlådan fanns cirka 100 morsor och 1000 ungar, ja cirka. Vill tant köpa en snurra? 25 öre bara. Vill tant köpa en snurra? 25 öre bara. Och så vidare. Men ingen köpte. Då flög fan i lille Roland. Han hade ju praktiserat marknadsföring förut. Med barn som medhjälpare. Jaha. Fram till den första ungen i sandlådan. Ta den här och spring till mamma. Ungen sprang och snurran snurrade. Vilken glädje. Fram till morsan. Roland följde efter. Vad hände? Lämna tillbaka den där med detsamma. Det blev ett helvetes liv på ungen. Det fanns ju en lösning. Morsan måste köpa snurran för att få tyst på ungen. 25 öre, tack. Hade man tur fanns det någon syskon som också ville ha en snurra. 25 öre, tack. Snurror gick åt på nolltid. Hem och tillverka en laddning till. Sipa klappa honom på huvudet. Du är inte bara uppfinnare, du är affärsman också. Det blev flera omgångar hem och tillbaks. När marknaden var mättad på kullen vid gungorna bearbetades ett nytt distrikt. Sandlådan som låg i närheten av Dalagatan. Plåtburken som man använt som sparbössa hade fått en öppning anpassat för vitingar, blejder och trallingar. Nu måste springan förlängas så att även bagisar kunde införas. Cykel, cykel, cykel sjöngde i skallen på snurrfabrikanten. Några femöringar hade aldrig hamnat i cykelkassan. Roland hade en hemlig överenskommelse med sig själv om att alla femöringar var liktydliga med dubbelkola. Vissa dagar blev det ganska mycket dubbelkola. Vasaparken klar. Nästa, Vanadislunden. Åter Vasaparken, nytt klientel. Trots att Sipas försiktighetsartiklar ännu inte sänkt nativiteten, för då skulle kundunderlaget minska. Till jul och påsk hade Roland en annan affärsverksamhet på gång. Julkort och postkort inköptes i parti hos Olén och Holm vid Ringvägen. De första kunderna var pappa och mamma och hela deras umgängeskrets samt grannarna i trean. Roland berättar att förtjänsten skulle gå till julklappar. Dörrknackningen i Vasasan gav ganska bra resultat. Roland var ju känd i trakten och många fruar tyckte att de hade honom att tacka för introduktionen av de hemliga sakerna. Framåt 14-årsåldern var det dags att avancera.
Ni har hört del 8 av Roland Schütz roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben www.tyresoradion.se.